Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hej Lina.
Hej Fanny.
Hej. Det är dags för podd.
Ja.
Ja, Life with Kids-podden.
Som vanligt på torsdagar.
Ja, vi ska börja med att prata lite om vårt roliga samarbete med Explora.
Ja, vår fina poddkompis.
Ja, det är ju en smart klocka för barn. Med massor med olika funktioner. Idag ska vi prata lite extra om det här med trygghet.
Ja.
Och att kunna nå sina barn när man vill.
Precis. Det är en av de största fördelarna, tycker jag då, som har testat den här klockan nu i några veckors tid. Och alltså jag kan ju bara tänka dig känslan av att befinna sig till exempel i ett folkhav. Det är ju en av mina stora skräcker, och att barnet plötsligt försvinner.
Ja.
Nu, jag har lyckligtvis inte varit med om det, men däremot har ju vi rest rätt mycket med våra barn. Just och jag det. Tänker på alla de här flygplatserna där de
jag
så
vet.
Lätt...
Det är
det är ju en stor skräck att de helt plötsligt ska försvinna.
Verkligen.
Så, men har du varit med om något,
mamma,
något läskigt?
Eller föräldraskräck. Liksom. Nej, men faktiskt, apropå det här temat, så hade ju vi en liten incident. Men det var väl för min yngsta då var det ju en liten incident, får man säga. Hon... Och det var ju så, det här skedde ju alltså kanske bara ett par dagar innan vi fick de här klockorna.
Mm.
Så att det blev så himla tydligt. Hon skulle gå hem till en kompis som bor i samma hus. Och det brukar aldrig vara något problem. De liksom, tar hissen ner och så springer de runt och vi vinkar från vår balkong.
Mm. Hon kan den vägen.
Liksom. Hon kan den vägen och sen så, det är liksom inga bilvägar eller någonting. Så att det brukar alltid gå bra. Och så var det den här gången. Jag ska springa hem dit. Ja, gör det. Vi vinkar här. Men på något sätt så... kom hon väl på andra tankar. För vi står ju här vid vår balkong och det kommer ingen Sally. Och efter ett tag så är det så här, men det måste ha hänt någonting. Kanske liksom den här porten som har gått i baklås eller någonting där nere. Så jag säger till Naring då att så här, du får springa ut och, i trapphuset och kolla om hon har fastnat någonstans.
Mm.
Så att han springer iväg och är borta ett litet tag. Och jag står ju fortfarande och kollar, ingen Sally. Sen kommer han tillbaka utan Sally. Har hon sprungit förbi? Nej, så här, nej. Och då inser vi att så här, någonstans i huset är hon ju.
Ja.
Men var liksom. Och det förstår man ju också att hon förmodligen inte är jätteglad.
Nej.
Så att jag bara, du får springa ut. Hon kanske har tagit någon annan väg. Så att du får, så han ger sig iväg. Och till slut hittar han henne. Då har hon tagit en inneväg liksom, som vi ibland tar.
Mm.
Bara det sista dörren där är väldigt kärvig att få upp.
Mm.
Även för vuxna. Så att där står hon i ett litet så här innerrum vid en dörr som hon inte får upp. Och är jätteledsen såklart.
Ja.
Och då sa vi det när vi fick de här klockorna och hon fick den och de var ju så himla glada. Så sa vi det att tänk om du hade haft den här klockan. Mm. När du liksom stod där, då hade du bara kunnat ringa oss, hade vi kunnat komma. Och vi hade kunnat se förmodligen också var hon är.
Ja.
Även om det liksom är i huset så. Men det, så det där är ju verkligen sådana där små...
Verkligen. Och där vill vi säga ett stort tack till Explora som gör den här podden möjlig under den här våren. Och ett stort tack för att ni gör oss lite tryggare som föräldrar.
Ja, och även barnen.
Och faktiskt. Även barnen.
För det gör ju också att hon... Hon kanske hade tyckt att det var lite läskigt nästa gång hon skulle gå dit. Precis. Även om hon skulle ta den vanliga vägen. Men nu har hon ju liksom en möjlighet att ringa oss om det skulle vara något.
Precis.
Vilket är skönt. Och hon vet att vi kan ringa henne.
Ja. Så tack Explora.
För ökad trygghet.
Ja.
Nu lyssnar vi på lite veckans podd.
Ja, nu kör vi igång den.
Ja, så var det torsdag och Life with Kids-podden. Hej Ann.
Hej.
Och det är Helena här också, om det är någon som missar vem jag är. Och idag sitter jag med Ann Fernholm. Igen.
Igen. Ja, vad roligt att vara med igen.
Ja.
Ja.
Du var en av våra första experter för 2 år sedan, lite drygt.
Ja, det är en ära.
Det var kul. Då pratade vi om massa spännande saker också. Det kan man gå tillbaka och titta på. Och idag ska vi prata om graviditet och mat. Eller graviditet och kost. Ett avsnitt i din nya, eller er nya bok. Som jag tyckte var superintressant. Så jag kände att det här måste vi prata mer om.
Ja, det har jag skrivit tillsammans med Kajsa Lam, en logoped. Det är ju en bok som heter Stora boken om barn och mat. Men under den tiden jag granskat kostforskning så har jag insett att herregud, vi måste ju börja prata om graviditeten. Det är jätteviktigt faktiskt.
Men vi kanske ska börja innan vi börjar prata om det. Du får du berätta vem du är. Ja, om man har missat vem Ann Fernholm är. Så.
Jag har ju en gång för länge sedan disputerat i biokemi. Mm. Så det är liksom min specialitet. Det är ju kroppens molekyler. Jag älskar ju dem. Och de är ju så fantastiska. Vi har sånt fantastiskt molekylärt maskineri inom oss. Mm. Som vi inte tar så bra om hand. Liksom, utan vi utsätter det. Men den moderna maten utsätts ju det för påfrestningar kan man säga. Mm. Men det är den bakgrunden. Så biokemi som jag använt när jag har liksom granskat kostforskning de senaste typ 10 åren. Mm. Så jag har gett ut flera böcker ju. Sötare blod är väl den som är mest känd kanske, som handlar om högt blodsocker. Och det är väl det vi kommer att prata om idag också, med graviditeten.
Ja. Och Det sötaste vi har är också en fantastisk bok tycker
jag. Ja, Det sötaste vi har. Och sen ska vi smakäventyret också, om att lära bebisar äta mat.
Mm. Ja. Det finns en hel uppsjö om man bara googlar.
Ja.
Och kan klicka hem lite snabbt. Men du, det här med graviditet. Alltså, hur mycket betyder maten för mig när jag är gravid?
Ja, och nu vill jag börja med att säga så här. Man behöver mer forskning på det här området. Mm. Och det finns kunskapsluckor. Och det jag gör nu när jag pratar, då är det att prata om det. När man har sett kroppens biokemi, vad händer då liksom? Och då kan man se att det är ju många idag som har fetma och graviditetsdiabetes under graviditeten. Mm. Och då så blir vad man kallar för insulinresistent. Det blir man naturligt när man är gravid. Man reagerar sämre på det blodsockersänkande hormonet insulin. Så musklerna reagerar sämre på det. Och då stiger insulinnivåerna i blodet. Så man får mer insulin i blodet. Och det vill man ha när man är gravid. Mm. För att insulin är en tillväxtfaktor.
Mm. Så det är bra när saker ska växa.
Ja, det gör så att man växer. Men när vi nu har liksom bukfetma och graviditetsdiabetes, då är vi insulinresistenta redan från början. Mm-hmm. Så då blir liksom 1+1=3 i det här fallet nästan. Så då stiger insulinnivåerna till väldigt höga nivåer och då växer barnen mer i magen. Då kan man se att kvinnor som har insulinresistens föder oftare större barn. Och det leder till, och många får ju också graviditetsdiabetes för att man får för högt blodsocker, för vi reagerar inte som vi ska på insulin. Och det är kopplat till att föda för tidigt, det är faktiskt kopplat till att man får fler barn som dör i magen, en ökad risk för det, ökad risk för dödfödsel, ökad risk för tidig födsel, ökad risk för havandeskapsförgiftning, alltså det är ökad risk för allt det du inte vill ha. Och då kan man
vilken
ju se
peppig start vi fick.
Ja, nej, men det är ju bara så här, ja, jag känner det. Det är jobbigt. Och nu vill jag säga att de flesta som har fetma och är gravida eller har övervikt och är gravida eller graviditet, de föder fullt friska barn, allt går jättebra. Och en del som har helt normal vikt och så, då kan man också föda, få havandeskapsförgiftning och så. Så det här vi pratar om är riskökningar, ingenting annat.
Bra.
Men när man föder ett för stort barn så kan man få en mer komplicerad förlossning.
Just det.
För det blir ju svårare förlossningar. Ju större barnet är, desto mer svårare att få ut det. Och då till exempel så såg man för något år sedan i en studie på Karolinska att kvinnor med allvarlig fetma, det är faktiskt kopplat till att barnet ofta har CP-skador eller epilepsi efter födseln. Mm. Och man ser också i flera studier nu att graviditetsdiabetes och fetma är kopplat till autism hos barn. Mm. Och det är en riskökning liksom. Och det är få barn som föds med autism, men det är ändå viktigt att ta det på allvar.
Verkligen.
Ja. Och då känner jag så här, och då ser man ju att många mekanismer som drivs, mycket inflammation i kroppen, sånt som är skadligt, drivs av höga blodsocker och tillväxten drivs av höga insulinnivåer. Och vad drar man av slutsats för det då? Jo, men som biokemist så drar jag slutsatsen. Ät för 17 mat som håller blodsockret på stabil och jämn nivå. Ja. Ät inte mat som får blodsockret att skjuta i höjden.
Nej.
För då kan du dämpa de här mekanismerna som man nu tror är det som faktiskt leder till alla de här problemen.
Och det är oavsett vilken vikt man har när man går in i sin graviditet.
Oavsett, jag skulle göra det oavsett vilken vikt faktiskt. För grejen är så här, när du äter mat som inte höjer blodsockret, det är bara nyttig och bra mat.
Mm.
Så att det är ju liksom, det är genom, att du ska undvika socker och vetemjöl och alla de här vita kolhydraterna som faktiskt inte är så speciellt nyttiga. Istället ska du äta mer grönsaker, mer kött. Och det finns också en studie som är stor och välgjord. Då hade man kvinnor som var gravida och då fick ena ett rekommendation att äta medelhavskost med lite fett i. En fick rekommendationen att äta medelhavskost med extra fett i och extra nötter. Så låt dem mer fett och mer olivolja var det. Och de fick faktiskt, färre fick graviditetsdiabetes i den gruppen. Och de, bland de som fick graviditetsdiabetes behövde färre ta insulinsprutor. Fler födde barn med normal vikt. Och man såg också att risker för vissa komplikationer minskade. Så det ser man liksom, att man ska inte vara rädd för fettet i maten. Det är inte det som gör att man går upp i vikt under graviditeten, utan dessa snabba kolhydrater som får blodsockret att åka berg- och dalbana. Mm. Det är liksom, ät riktig mat, tänker jag.
Punkt.
Punkt. Ja, vi behöver inte prata så komplicerat. Och det gäller ju hela tiden. Och det är lika bra att börja när man är gravid. För sen när barnet föds, då ska man äta riktig mat med sitt barn också.
Ja, och för att orka, om inte annat.
Ja, vet du vad jag önskar istället för de här kostråden vi har? Som är så här, ja, du ska äta 10% mättat fett. Och sen ska du ha max 40% fett. Och du ska,
och så ska man förstå vad som är vad också.
40% kolhydrat. Ja, vem 17 sitter och räknar den där procenten? I Brasilien kör de kostråden. Det grundar man lite olika andra grejer också. Men grunden är att mat lagat från grunden på naturliga råvaror och undvik processad mat.
Lär det är lite enklare på något sätt.
Ja, lite enklare. Sen är det så här, lär dig laga mat. Dela gärna recept med andra. Inspireras av andra. Och om möjligt så ät mat tillsammans.
Mm.
Jag tycker det är så mycket.
Det låter trevligare också.
Det är lite så här, njut av maten. Det är fan, vi ska dela måltiden och ha det trevligt.
Mm.
Inte som många kvinnor har idag. Framförallt när man då har övervikt. Liksom. Får så evigt dåligt samvete alltid när vi äter. För jag har själv varit där. Liksom. Jag exploderade i vikt under min första graviditet. För att jag var så sjukt hungrig. Det blir man av insulinresistens. Man blir jättehungrig. Och det här var innan jag visste att man liksom kunde hålla blodsockret på en jämn nivå.
Mm.
Andra graviditeten åt jag en GI-kost. Och det gick jättemycket bättre att hålla vikten. Och jag hade inte alls samma cravings. Det kan ju vara hormonellt eller något. Men det var två helt olika saker.
Det kan ju slå an, tänker jag, åt många gravida. Så här, åh, kan jag slippa de här cravingsen?
Ja, för mig, jag vet ju inte om det var, nu är jag bara en person, men för mig var det så. Och när du äter riktig mat så håll, för grejerna, när du äter söt mat och massa snabba kolhydrater, skjuter blodsockret i höjden. Sen dimper det ner i en dal. Och i den dalen ser forskning att du blir mer hungrig. Och nu kommer ju studier, det var studier på människor med fetma, där man, gud vad jag babblar liksom.
Ja. Du får, ja, men jag behöver inte ställa frågor, men jag avbryter om du börjar prata om något som vi inte ska prata om.
Ja, men du har den vinner för det här. Ja, men den här studien tycker jag var så banbrytande. Den kom bara för något år sedan. Jättestor, jättevälgjord studie från Stanford. Det är men då hade de två grupper. En grupp skulle äta strikt lågkolhydratkost. En grupp skulle äta strikt lågfettkost.
Mm.
Ingen skulle äta socker, vetemjöl, transfetter eller i övrigt processad mat. De skulle äta som i Brasiliens kostråd. Mm. Mat lagad från grunden på naturliga råvaror. Och de skulle inte räkna kalorier. De fick äta hur mycket de ville.
Mm.
Och det spelade ingen roll om de åt lågfett eller lågkolhydrat. Båda gick ner i vikt, båda grupperna. Över, eller runt 5 kilo inom loppet av ett år gick de ner. Så det säger någonting. Du behöver inte räkna kalorier när du äter riktig mat. Du har inte samma risk för viktuppgång. Så njut av riktig mat.
Mm.
Du kommer inte få liksom, du kommer inte överäta broccoli, jag lovar. Hur gott du än lagar den.
Med mycket olivolja
och salt. Ja, mycket olivolja. Jag gör broccolimos med lite så parmesanost i. Det är jättegott. Ja.
Ja, på tal om det här med smaker då. Det finns ett avsnitt i nya boken om det här med smaker och dofter, ja, det och det påverkar bebisen.
Ja, det är jättekul.
Det är faktiskt väldigt spännande. Kan inte du berätta lite om det?
Ja, det är också så här forskning man har sett nu. Ja, och det behövs också säkert mer forskning för att belägga det här. Men man har ju sett att smaker från mat man äter, typ vitlök, det går ut i fostervattnet.
Så att den lilla osande vitlöksbebis som kommer ut.
Ja, vi kommer till det. Men då ser man ju, de har faktiskt tagit prover. Kvinnor har fått käka vitlökskapslar och de har inte vetat om de har käkat vitlök eller om de har käkat, jag tror det var mjölksocker i eller något. Placebo liksom. Och sen har man, alltså det här är ett skruvat experiment. Sen har man tagit prover från fostervattnet. Och sen har man parat ihop proverna. En från kvinnor som har käkat vitlök och en som har käkat liksom, mjölksocker. Då. Sen har en luktpanel av olika personer. Och man liksom parat ihop de där, så här, jag tror att det var 5 olika par. Så fick de lukta på de här 2 olika paren och bestämma vilket i paret som borde vara den kvinna som har käkat vitlök. Och då kan man se att i en absolut majoritet av alla fall så prickade de rätt. Så det luktade vitlök om fosterväskan. Och sen så finns det...
Kommer det ut små vitlökshatande bebisar eller vitlöksälskande
bebisar
då?
Ja, men då tror man ju vissa... Alltså det här tycker jag att det här kanske är lite luddiga experiment.
Men det är ändå spännande.
Ja, då tror vissa forskare att barnen faktiskt får smak för mat. För de sväljer ju vätska hela tiden när de ligger där i magen. Och då har man sett så här, jag för mig att det var morot eller något. Att bebisarna skulle liksom... vända huvudet mot morotstoft om mamman åt mycket morot. Det här tycker jag är lite luddigt, det här experimentet.
Men det är ju lite intressant ändå... kopplat till det här som vi har pratat med dig om tidigare, det här med sockret. Jag tänker, äter man då mycket socker, blir det då mycket sötare fostervatten, får man då ett barn som har ett annat sötsug?
Ja, det vet jag inte.
Det vore
intressant. Ja, det borde någon göra en experiment på. Det vet jag faktiskt inte. För kostfonden som är grundat. Vi gör ett sånt experiment. Men jag hoppas kostfonden faktiskt att man borde göra ett studie mer på kvinnor med övervikt, om man genom att äta riktig mat faktiskt kan, ett till experiment förutom det här som jag beskrev med medelhavskosten, då man fått extra fett och faktiskt föder fler barn med, som föds med, man ska inte säga normalvikt, men alltså som inte föds för stora eller för små kan man också få om man har liksom kraftig övervikt som kvinna. Men det som är sorgligt då när barnen kommer ut ur magen, om man har haft graviditetsdiabetes till exempel, eller kraftig fetma, då ser man att barnen faktiskt är insulinresistenta redan från början när de föds. Så barnet påverkas i magen, och då kan man se att, för då har man ju satt dem lite på tillväxt, och då kan man se att de faktiskt under första året i livet växer mer än bebisar som föds till kvinnor som inte har insulinresistens. Så att alltså, och, det här, och nu är det en massa kvinnor som kanske känner sig skuldbelagda och, det så här, och jag tänker vi måste ändå börja prata om det, för vi måste börja förebygga det här. Vi kan inte bara fortsätta så här mata så här våra döttrar fulla med bara så godis och det är klart de ska få fest, och sen så utvecklar de övervikt och så är det jättesvårt att bli av med som vuxen. Och sen ska man föda barn och sen så kanske det, liksom, det är få fall, men i vissa fall så kommer det ge hjärnskador hos bebisarna. De kommer kunna få CP-skador eller epilepsi enligt den här forskningen. Liksom.
Men om jag är nu kvinna och gravid och lyssnar på det här och har en övervikt, liksom, vad kan jag göra för att... liksom...
käka riktig mat.
Ja.
Ät grönsaker, kött, ät ägg, ät fisk, ät kyckling. Gör goda såser på riktiga råvaror. Inte någon sån här
teriyaki-sås
gjorde vi liksom på bara socker i affären. Nej. Utan gör mat som du gillar, som du tycker är god, och njut av den. Men försök komma bort från chips, godis, läsk, bullar, kakor, tårtor, allt det här som höjer blodsockret. Och dra ner, köp bönpasta istället för vit pasta. Och det tycker många inte smakar så gott. Men det kan
det finns ju de här 30%, de brukar jag köra. De funkar
jättebra. Ja, de är lite bättre. I alla fall, men jag skulle säga att jag skulle gå över till riktigt bara bönpasta om jag hade det här problemet under graviditeten faktiskt.
Men om man ska få in det till barnen?
Så i barnen sen. I barnen är 30% i bönpasta. Det är ju, för det är viktigt, för det står ju bönpasta på där. Då tror man att det är 100% bön där. Men visst, men det är faktiskt bara 30% bön där. Men det är ändå bättre, det köper vi också hemma. Men det, om man äter riktig bönpasta kan man tycka att den är lite tråkig. Så här, det finns ju bovitepasta och sånt där som inte höjer blodsockret lika mycket. Men man vänjer sig.
Och man kan då ta den där goda såsen.
In den i sås, ja.
Det är så, jag får i min man bönpasta. Ja. Det är som att jag behöver tvinga in honom det. Men han var inte någon jättefan. Men då gjorde någon så här tomatsås med någon. Ja. Det blev supergott. Liksom.
Barnens farfar, han köpte den när jag hade i så här mögel. Alltså gjorde grön, eller så här mögelostsås.
Om man gillar det. Så.
Ja, jättegott.
Nej, men det är
ädelost med grädde och ha på pastan.
Så att egentligen, så här, var inte rädd för att äta, men ät mat.
Ät mat, ja.
Och riktig mat liksom. Vi kanske ska prata lite om det här med näringsämnen också, ja, tänker jag, och graviditet. Vad som är extra viktigt och varför.
Järn. Mm. Och där är det ju också, det är ju, dels behöver man bygga upp sina egna depåer, mm, och sen så behöver man liksom järn till barnet också. Så man har ett jättestort järnbehov. Mm. Och nu sveper ju en så här vegetarisk trend över världen, och jag tycker, mm, det är jättebra att man liksom äter för klimatet och allting. Mm. Men jag tycker faktiskt inte att gravida kvinnor och små barn behöver göra det. Mm. För man har ett jättestort järnbehov. Och då är det så att man, det rött kött är ju mycket järnrikare än allt annat.
Det krävs mycket spenat för att liksom komma upp till.
Det krävs jättemycket spenat. Det är faktiskt det är bland det som är mest järnrikt från vegetarisk mat. Det är torkade aprikoser och mörk choklad. Det är också ganska järnrikt.
Mm. Det låter ju för sig som en ganska trevlig kombo.
Ja, ja, ja. Men
det, kanske inte så här.
Man kanske inte ska leva på det. Och det man får äta väldigt mycket ändå. För att, ja. Och grejen är, järnet i kött tas upp 3 gånger effektivare av kroppen än järnet i vegetarisk mat.
Mm.
Så du får äta väldigt mycket mer järn för att ta upp det. Och dessutom så hämmas det i järnet lättare. Det finns något som heter fytinsyra, till exempel finns det i vetemjöl.
Mm.
Som hämmar järnupptaget, som snör åt sig järnet så vi kan inte ta upp det i kroppen. Och det händer lättare med det här järnet från vegetabiliska källor. Medan det finns något som kallas för köttfaktorn, som hjälper hjärnet in i kroppen. Så dels tas det järn, det kallas för hemjärn, det är järn som finns i kött.
Mm.
Det tas upp lättare. Plus att när man äter kött så hjälper man faktiskt järnupptaget från till exempel broccolin eller spenaten. Då kommer det också lättare in i kroppen. Så äter du fisk till maten så får du in det mera järn än om du bara äter vegetariskt.
Och sen inga mjölkprodukter till det där, visst är det så?
Mjölkprodukter är också hemma gärna, och kaffe och te och sånt. Ska man också, det ska man inte dricka direkt efter maten, utan det får man dricka lite senare så man friser järnet först.
För du vet, om barnen äter blodpudding så får de aldrig mjölk till.
Nej, nej. Men vet du vad? Och då är det faktiskt är det så att mjölk, ja, mjölk hemma järnupptaget, men jag tror inte det är hemma hemjärn, utan det är hemma järn från vegetabiliska källor mer.
Så du menar,
men det är en del av järnet i blodpudding är sånt järn också. Så att, ja, det är bra att strunta i mjölken till blodpudding, vi dricker inte heller det hemma. Och faktiskt mjölk till maten. Mm. Så barn, man, det är bra att dricka mjölk för liksom kalcium och så till barn, men det är bättre att dricka mjölken till kanske frukosten och mellanmålet som inte är så järnrikt. Beroende på vad man äter då. Men ofta så att man inte jättemycket järn i det. Men, och sen så dricka vatten till maten. När man kanske äter köttbullar. Så att järnet kommer in i kroppen.
Mm.
Ja, det finns alla knep. Finns i stora, det finns stora boken om barn och mat. Vi har skrivit en lång radda liksom, om vad man kan göra och tänka. Och istället för att äta typ... vi har någon frökex som vi har recept på för frön, järnrik, så att man äter det men kanske leverpastej på istället för en vit macka med ost på. Då får man i sig mycket, mycket mer järn.
Mm.
För en del får ju alla de här järntabletterna man behöver ta. Det är många som får förstoppning. Magen. Och så, ja, så det kan ju vara lite knöligt.
Och har man då varit kanske gravid förut och vet hur det är att äta de där järntabletterna, då är man ganska på att komma på andra sätt än att behöva ta dem där.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh.
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Och sen så när barnet föds, då ska man också ha en jäkla respekt för att de behöver järn.
Mm.
För jag tycker ju egentligen att typ välling är ju hyperprocessad mat egentligen.
Mm. Ja, det har vi pratat med dig om en gång
tidigare. Ja, precis. Mm. Ja, men det man behöver, man ger det främst för att de ska få i sig järn, barnen. Så tar man bort vällingen så måste man se till att de faktiskt får i sig järn. Och en bebis har nästan samma järnbehov som en vuxen man.
Åh, herregud.
Och då behöver de äta lite rött kött för att få i sig det järnet. Det är... eller så är ju många som tar sig paltbröd och krossar och strör över typ riktig gröt om man inte gör den här industriproducerade.
Jag undrar om det var efter, ja, men kanske var efter vi träffade dig för 2 år sedan när jag hemma och gjorde egen gröt i Oscar Rivera, som jag bara spottade ut. Jag var så nöjd över att jag så här...
gjorde egen gröt och spottade ut, men lärde hon sig att...
Nej, det gjorde de inte. Jag gav upp också. Jag gav upp för tidigt, tror jag.
Ja, för de 10 gånger måste jag få prova.
Ja, men jag vet, men jag var så ledsen över att la min gröt. Jag hade äntligen hittat så paltbröd. Ja, men det var så mycket som jag hade fixat.
Men vet du vad jag har kommit på? Det är supergott om man gör havregrynsgröt.
Nej.
Man har så här rivet äpple, kanel och smör i.
Smör också?
Ja, då smakar det typ kanelbulle liksom. Fast inget socker. Man ska inte ha socker på.
Nej.
Jättegott.
Ja, det lät ju faktiskt väldigt gott.
Ja, det är gott. Det gäller att hitta den rätta smaksättningen.
Jag brukar knäcka i ett rått ägg i min havregrynsgröt.
Ja, det är ju faktiskt är ju extremt näringsrikt.
Ja. Det blir bara lite krämigare. Folk brukar rynka på näsan när jag säger att jag gör det.
Ja, men jag tycker jag låter det. Så det är ju närings... Det ökar ju.
Ja, det är inte stokigt. Ja, nu blev det då Helena och Ans
selen mat. Selen är ju sådär också. Fisk är bra att äta som gravid. Rekommenderar ju Livsmedelsverket eftersom det finns selen. Och sen behöver man ju ha folsyra och allt sånt där. Mm. Men det står ju på Livsmedelsverkets hemsida. Ja, de har ju mycket information där.
Men det där med fisk är också lite lurigt. För jag tycker att jag nästan så här... Jag äter typ ingen fisk när jag är gravid. För att det är så många fisk jag ändå inte får äta.
Ja.
Så att jag blev helt nojig kring det där. Det var insjö, utsjö och nordsjö liksom, och allt vad det var.
Ja, ja, men vanlig liksom, lax och torsk fångade i havet. Och torsk går ju bra att äta. Ja. Lax är ju bra för det är mycket omega 3 i. Det är ju också bra att frysa.
Var inte rädd, så rädd för fisken.
Men jag ska säga det där med järnet faktiskt också. Mm. När barnen, man ser ju varför det är så viktigt. Då har man ju sett att barn som föds med låg födslovikt. Så här, under 2,5 kilo tror jag det var. Om de inte fick järn, alltså för när barn föds som normalt och har liksom en normal vikt när de föds och väger tillräckligt mycket, då räcker ju deras järndepå fram tills de är 1/2 år gamla. Sen måste de börja få järn.
Mm.
För det finns väldigt lite järn i bröstmjölk, så barn behöver leva på det de har i kroppen. Men när de föds så små så har de inte så mycket järn i kroppen. Och då måste de få järntillskott. Men de har sett i en studie att om de inte, när de jämförde barn som inte fick det och de som fick det, så utvecklar de som inte får järn 4 gånger oftare uppmärksamhetsproblem och beteendeproblem senare under livet.
Du ser vad saker och ting hänger
ihop. Ja, för man ser faktiskt att de barn under första åren i livet och också under graviditeten i hjärnan formas, inte får den näring de behöver, då kan man faktiskt få bestående påverkan på hjärnans utveckling. Så det är viktigt det där med näringen.
Verkligen.
Och det som är så bra är att den blodsockersänkande maten, det som är liksom riktig mat.
Det är ju näring i.
Det är massa näring i. Så då får man den näring man behöver.
Hur, det här kommer jag på nu, men det känns som att det är så himla mycket snack om att dagens mat inte innehåller någon näring. Hur rädda ska vi vara för det?
Ja, men jag tänker att det som inte innehåller näring, det är ju typ socker. Det är ju näringsfritt. Ju mer socker man äter, desto mindre näring får man i sig. Och även vetemjöl.
Men det säger med så här frukt och grönsaker, det är liksom inte alls lika bra.
Det där, jag har satt mig in i, jag tittade på det där någon gång och det lät lite överdrivet faktiskt. Ja,
men det är också skönt, för ibland känns det som att jag måste äta så extremt mycket piller för att få i mig samma sak av en... broccoli som jag hade fått om jag åt broccoli för 30 år sedan. Liksom.
Jag ska säga, jag har inte granskat det där, så jag vill inte uttala mig jättemycket om det. Men jag gjorde det en liten insats och då tyckte jag det lät som... Jag läste faktiskt på Livsmedelsverkets hemsida och tittade på deras referenser. Och då tyckte jag att det verkade vara lite överdrivet.
Ja.
Men, och framförallt om man då inte äter massa kalorier från socker och annan näringsfattig. Vetemjöl är också ganska näringsfattigt. Det är mycket mer näring i en potatis än i pasta till exempel. Så tar man bort det där riktigt näringsfattiga. Och en sak så här, glutenfritt bröd till exempel. Har man glutenintolerans, då är glutenfritt bröd bakat på stärkelse, vatten och förtjockningsmedel främst. Vad det kan se jättenyttigt ut. Ja, och stärkelse är ju en ren energigivande molekyl. De har renframställt den från till exempel majs eller potatis eller något. De har tagit bort allting det som är nyttigt för kroppen. Mineraler, vitaminer, så har man bara stärkelse.
Mm.
Jag menar, det tycker jag, det kan ju funka på skjorta om man vill ha den lite stärk. Så här. Men, men i kroppen, no. Så att man behöver läsa på maten. För vi har pratat mycket om det dolda sockret. Jag tror faktiskt att vi behöver börja prata om den dolda stärkelsen också. För viss mat är ju byggd på stärkelse och förtjockningsmedel.
Och det är ju ingenting. Liksom.
Nej, det är ingenting.
Så att man men det ser fluffigt och gott ut kanske.
Det ser väldigt fluffigt ut. Och så står det så här, något så här, grovt bröd står det så här. Fria grova med linfrö i. Och då är det så här, vattenstärkelse, förtjockningsmedel. Sen var det nog...
ett och annat palmfrö, linfrö, kanske.
Sockerfiber, sen var linfrö, var 1,2%. Man bara, men gör en egen myssel med linfrö så kan du få lite fler liksom. Och strunt i det där.
Nu är vi tillbaka på det här med att läsa på förpackningar.
Ja, det är så viktigt. Man kan inte gå in i en, det är inte säkert att gå in i en livsmedelsbutik och köpa all mat, för då håller man sig inte frisk. Man behöver veta vad man ska välja ut för mat idag.
Vänd på förpackningarna, helt enkelt.
Absolut.
Men okej, vi pratar tarmflora då.
Och nu kör vi tarmflora. Ja, herregud.
Det har ju också varit det är ju också så där någonting som pratas väldigt mycket om generellt, tycker jag, också med food pharmacy tjejerna som vi har träffat också i podden.
Ja,
med Stig Bengmark och alltså så här, det finns ju så många som pratar tarmflora nu och dess betydelse för vårt välmående och friskhet
liksom. Ja, men det är ju för att man kan se så här, i västerländska kost och fotspår så har vi fått en utarmad och fattig tarmflora och
en död tarm
lite, ja, inte död, men det lever fel saker där nere. Det är lite så här, man ser att man har felaktiga, och då, det ser man faktiskt på barn då, när de föds så har man sett i en studie när man kartlade tarmfloran under första månaden, tror jag, så såg man att de barn som hade en så här utarmad tarmflora, fel bakterier där, och jag tror att det var det var en annan mikroorganism där som inte var bakterier, då ser man att det är kopplat till mycket högre risk att ha eksem senare under livet sen. Så att den är ju viktig.
Men om man inte har, om man har missat hela den här diskussionen kring tarmfloran, kan man få en crash course i varför?
Ja, men då finns det två saker man kan göra. Ät mer fibrer, som i grönsaker. Ja. Och, ja, men det finns ju fibrer också i blåbär och hallon. Och det finns faktiskt fibrer i choklad lite.
Ja, men du ser, nu är vi tillbaka och, som här, i den där chokladen igen.
Ät hellre mörk choklad än sötsaker.
Ja.
Och ju mörkare, desto bättre. Drar inte för 85%, det kan du klämma i en ruta om du behöver.
Eller två.
Nej, men man får inte överäta det heller. Och då ska jag säga också att det finns mörk choklad, det står så här dark chocolate, typ Marabos mörka choklad. Så här, den som är gul som den mjölkchokladen, alltså den är ju lika söt som nästan mjölkchoklad, det är inte riktig mörk choklad. Så man måste vända på förpackningen.
Där också.
Läsa. Och helst ska det vara under 30 gram socker skulle jag säga, per 100 gram. Under det är ju bra. Men det finns ju vissa som är uppåt 40-45 gram fast det står mjölkchoklad på.
Ja, det
är nästan lika söt som en Marabou mjölkchoklad.
Men det känns bättre om man inte har vänt.
Men nu var det till tarmfloran. Gud, vilka parentes jag lägger in här. Men det är viktigt det där med att läsa på förpackningarna. Nej, men sen så käka fibrer, för det är mat i tarmfloran. Så det stärker ju.
Men vad är liksom tarmflora?
Alltså så här, det är en massa bakterier som lever i tarmarna. Vi har ju tusentals ska man ju helst ha olika slags bakterier. Och det är ju, vi har ju typ 2 kilo bakterier i tarmarna, tror jag.
Det låter så äckligt.
Ja,
man säger,
men de är ju snälla.
Ja.
Många av dem. De ger oss liksom,
de här 2 kilo är snälla.
De påverkar våra hormoner. De gör vitaminer åt oss. Så nu, så det var ju några forskare som gav folk med fettlever en strikt lågkolhydratkost för att se hur det påverkade. Och då upptäckte de att tarmfloran började göra folsyra. Som är bra för kroppen. Så att, alltså, vi vet ju inte hälften av vad den där lilla tarmfloran gör åt oss. Vi behöver ju börja titta på det. Det är liksom att man upptäckt ett nytt organ som bara...
Ja, men det känns som att det har liksom,
massa i,
liksom. Senaste åren har liksom exploderat i...
Och sen har det varit så, och det har det ju för att det är svårt, tarmfloran trivs inte utanför tarmarna, de trivs liksom inte, det är svårt att odla den, så det är svårt att veta.
Det går inte att plocka ut och sen liksom.
Så med de här nya DNA-analyserna man kan göra, när man bara kan skicka in allt det där och bara kartlägga massa gener och så, då har man lärt sig mycket mer. Alltså det är en orsak till varför kunskapen exploderar. Det är utvecklingen av molekylär, av biotekniken. Men, ja, men den, och så den är ju viktig för oss. Vi behöver ju den för att må bra. Och då kan man ju se att man ser när barn föds med rubbad tarmflora, då är det kopplat till allergiska reaktioner och så. De har försökt ge kvinnor kost, så här, probiotika. Man ger liksom, mjölksyrebakterier. Och i vissa studier har det kunnat förebygga eksem hos barn. I andra har man inte sett det förebyggande. Så det är lite svårt att veta vilka bakterier man ska ha idag. Mm. Så det finns inga så här, äta här.
Liksom. Nej. Nej, för det skulle vara min nästa fråga. Så här, behöver man äta sådana kosttillskott? Liksom,
ja, om
man
äter det är ingen som kan svara på det idag. Nej. Men däremot så kan man se att när du käkar syrad mat så får du i dig en myriad av bakterier. Till exempel syrad mat är ju faktiskt vanlig fil.
Mm.
Så det, och yoghurt är syrad mat och surkål och så. Och då ska man köpa surkål som är i kyldisken.
Mm.
Köper man surkålen som är konserverad mitt, som står så här på hyllorna mitt i butiken.
Då är den död.
Ja, då är det bara små bakterielik man köper. De gör ingen nytta för
något. Gud vad äckligt. Jag vill inte äta bakterielik.
Ja, nej, men den surkålen är också god.
Nästan. Ja, säkert. Ja, men den är lite död.
Ja. Ja. Nej, men så man kan ju liksom äta sån mat. Och det ska man säga, det finns inga vetenskapliga bevis för att det förebygger någonting. Men det är heller inte skadligt att göra. Det gjorde ju det förr i tiden. Mycket mer syrad mat. Vi fick ju ge oss mycket mer bakterier via maten. Mm. Nu när man liksom gör fantastiska sterila förpackningar och sådär. Så det är ju käka fibrer och käka gärna mat som ger tillskott av bakterier.
Mm.
Men för att vi har en rubbad tarmflora är det ju faktiskt många som får jätteont i magen idag av fibrer också.
Mm.
Så att, och då är det ju jobbigt att äta mycket fibrer. Så då kan man ju försöka stärka tarmflora med sådana där. Och sen så finns det något som kallas FODMAP-kost som man kan testa. Det får man googla på för den är ganska knölig. Mm. Men det är ju många som har IBS och annat. Och vissa blir hjälpt av att käka en lågkolhydratkost och dra ner på liksom vetemjöl och socker och allt sånt. Då kanske äta broccoli och blomkål få fibrer från det. Men man ska försöka testa då.
Jag tänker det är lite svårt om man då har ätit en dödkost innan och sen helt plötsligt bara vända om. Då tänker jag att det blir lite kaos i systemet.
Man kan ju börja långsamt då. Man får testa vad man klarar och hur det går. Men att försöka stärka, för grejen är att det är ju vår tarmflora, om man föder vaginalt då, där vill man ju faktiskt inte tänka på.
Men det är bra att man är ärlig.
Ja, då får ju bebisarna i sig våra tarmbakterier.
Mm.
Man har försökt att ge bebisarna bakterier genom att liksom, typ, de som föds med en kejsarsnitt så har man gett bakterier genom att liksom dra runt i vaginan eller vad man ska säga.
Jag vet inte.
Och sen så ger barnen det, så stryker det runt barnen och släpper för att de ska få de bakterierna, men det har inte varit tillräckligt utan man behöver ju liksom bajsbakterierna då.
Och det kände man att där gick gränsen.
Där gick gränsen. Ja, faktiskt. Det var väl att det ska finnas typ smitter där i och sådär.
Ja.
Men det kan man ju se att barn som föds vaginalt då, de har ju en annan tarmflora än barn som föds via kejsarsnitt.
Mm.
Och då de får ju mer bakterier från typ huden och så, från sina föräldrars hud och så i kroppen. Men vet du vad det coola är, vad man upptäckte här?
Nej.
Sjukt coolt. Då finns det ju bakterier i bröstmjölk. Så kan man då amma, så har man sett att på något sätt så verkar det transporteras bakterier från tarmarna till bröstmjölken.
Vad sjukt.
Och då finns det en studie som visar då att när man ammar under första månaden, om man nästan helammar då får en tredjedel av barnets tarmbakterier, visade en studie, kom från bröstmjölken.
Mm.
Och i bröstmjölken, det skiljer ju vår mjölk från kornas mjölk. Den är full av fibrer.
Mm.
Så det finns bakterier och sen är det full av liksom fibrer som stärker tarmfloran.
Men vi då, jag pratar från mig själv, som har tre barn födda med kejsarsnitt som inte är ammade.
Ja, men och då kan
kommer
det
de här, kommer det här överleva?
Ja, vad ska jag göra? Ja, och då har man faktiskt börjat stoppa till exempel fibrer i bröstmjölksersättning. För man sätter fibrerna är viktiga. Så det står, jag tror det står så här gosel för
gorka. Ja, just det. Ja, något sånt.
De har ju kommit, så det gör ju faktiskt att den är ännu bättre idag. Och då ser man att det påverkar deras bajs och sådär, bebisarna. Så det är ju en viktig del. Och sen så kan man ju typ börja syra lite kol själv eller äta surkol. För har man det på fingrarna så får ju barnet i sig mjölksyrebakterier från det också.
Mm.
Så att det är
de är
ju
inte dömda.
Nej, de är inte dömda på något sätt. Men det är ju liksom, för de som föds vaginalt så verkar det ju bli en bättre start. Liksom. Mm. Men sen så är det ju så här att kan man inte föda vaginalt så kan man inte göra något åt det. Liksom.
Det hade inte blivit någon start alls kan man väl
nej,
säga om de inte
nej,
hade kommit
precis,
ut.
Så då är det ju som det är. Och så kan man ju ge barnen, försöka liksom att inte vara för rädd för de här snälla bakterierna och se till att man har lite surkål eller, och det ska jag säga återigen, det finns inget bevis för att det hjälper, men nu när vi vet att det är utarmat där nere så skadar det ju inte.
Nej,
att vi försöker tillföra det på olika sätt liksom.
Finns något annat än surkål?
Och sen finns det ju många barn som man faktiskt ger, man ser ju att de här typ Sempers magdroppar Det finns ju studier som tyder på att det hjälper mot kolik och så, att barn som har kolik behöver, att de har ett problem med tarmfloran.
Mm.
Kolik är ju också ofta, är ju en fjärdedel av alla barn har ju också mjölkproteinallergi, ska man säga. Det är en viktig grej att ha koll på. Står ja, också det. I den nya boken, stora boken om barn och mat, går vi igenom alla de nya idéerna om vad kolik är. När jag fick barn, då var det ju bara som det var. Vissa barn hade kolik liksom. Ja. Det var ingen snack om mjölkproteinallergi eller annat.
Nej.
Så det är ju...
Ja. Det är skönt att ni går igenom det också, känner jag, i boken. För det känns som att det så här, om man börjar googla så är det så här, det kan vara det här, det här, det här, det här. Det
ja,
får lite någon form av grund i, känner jag.
Ja, men den där Sempers, eller den där liksom, mjölksyrebakterierna som man kan köpa till bebisar, de skadar ju inte att ge dem. Liksom. Så.
Bra.
Det...
Är det något annat, snart ska vi avsluta detta samtal också, men är det något annat vi ska skicka med till alla gravida eller kommande gravida?
Nej, njut av riktig mat.
Ät.
Nej, ät. Men gör det och strunta i den processade maten. Försök bara tänk att
oavsett vilken vikt man har när man går in i sin graviditet.
Ja, jag skulle aldrig att jag skulle käka processad mat när jag blev liksom som jag gjorde en gång och bara explodera i vikt. För många går in i graviditeten med normalvikt, det gjorde jag. Och jag kom ut ur graviditeten med säkert 15 kilos övervikt. Liksom. Och det är ju jobbigt att inse det.
Det är jobbigt för den själv, och, eller framförallt för en själv. När man ska liksom försöka. Ja.
Då hade jag så tur, det var genom min föräldragrupp som började snacka om min GI-kost. För jag tänkte verkligen så här, för då hade jag ju bantat tidigare under livet och varit så här kalorisnålt och typ... Det är ju jättejobbigt om man blir på dåligt humör.
Man är hungrig hela tiden.
Hungrig hela tiden. Och så tänkte jag, hur ska jag orka det här med en liten bebis? Jag kan ju inte, hur ska jag kunna gå ner i vikt? De här 15 kilorna liksom. Eller vet du vad, jag ska vara ärlig. Jag visste inte hur mycket övervikt det var.
Nej.
För jag vägrade väga med. För jag tyckte det var så jobbigt. För då skulle jag bara må ännu sämre liksom. Det gav mig, jag visste på jeansen att de gick inte på längre. Men... då sa hon det där, så tänkte jag, gud, kan man äta en GI-kost? Kan man äta... så här, äta sig hur mycket man vill och ändå gå ner i vikt. Och så gjorde jag det, och då jag blev gravid igen efter 6 månader, och då käkade jag ju GI-kost under den graviditeten, och jag gick inte upp ett kilo utöver den vikt som var barnet liksom. Och sen så lyckades jag ju liksom sakta men säkert gå ner på en GI-kost, och sen gick jag över till lite mer så här lågkolhydrat GI-kost liksom. Ingen så här strikt lågkolhydrat kost, och då när jag gör det så håller jag min vikt.
Ja, det gäller ju också att hitta
sin egen väg.
Sin egen väg på något vis.
Sen är inte jag någon så här rabiat strikt jämt. För det bör liksom, men för mig är det... Då behöver man inte vara rädd för att den här explosiva utvecklingen av vikten.
Nej. Skönt. Ja. Men bra då, Ann.
Ja, det är bra, eller hur?
Jag tänker att vi avslutar här.
Ja, det gör vi.
Ja. Tack snälla för att jag vill komma och träffa dig.
Tack så jättemycket.
Och var hittar jag dig? Om jag vill
läsa. Annefernholm.se. Och sen så skriver jag en del på Kostfondens hemsida. Det är viktigt att man går med där och donerar gärna lite pengar.
Kostfonden.se.
Och man kan göra Facebook-insamlingar och sånt. Så att vi får bättre kostforskning. Så att vi faktiskt kan ge rekommendationer till gravida kvinnor.
Ni gjorde den här roliga, det är väl ni som gör den här roliga, eller roliga är det ju inte, det här med olika livsmedel.
Ja, socker. Vi gjorde en sockerkampanj runt världsdiabetesdag. Ja, den blev ju... Jag går in och tittar på den och lär dig en hel del om socker. Den finns där.
Kan man läsa om O'boy till exempel.
Ja, herregud. Vi gjorde en bild av hur mycket socker det är i O'boy. Den spred sig mycket, den bilden. Ja. Och sockret i Frosties.
Ja. Fast det känns, alltså, fast man fattar ju att det är mycket. Ja, vi ska inte snöa in
det
där.
Man fattar att det är mycket, men man fattar inte att det är mer socker i det än en ballerinakakor.
Nej, det kanske man ändå inte gör.
Nej, jag tror det är det liksom. Att man vet, och typ Nutella.
Nej, jag gillar inte det, så att jag
är
det här.
Nej, men du vet, det är 10% nötter i, och sen så är det ju liksom hur mycket socker som helst. Kan lika gärna barnet godis. Nej, inte riktigt. Ja, nästan så att en snicker är lika bra, skulle jag säga.
Ja, du ser.
Eller lika dålig. Lika dålig.
Lite beroende på vad
jag säger. Ja, men Kostfonden, och sen så ja.
Anfernholm.se. Och så ny bok som heter
Stora boken om barn och mat.
Ja. Och den köper man där man köper böcker, tänkt.
Ja, det gör man.
Toppen.
Tack så
mycket. Hej, hej.
Hej, hej.
Hold up.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.